Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej, hej och välkomna till podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 250 för vecka 21 år 2018. David här som sig bör och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Nej men hallå,
hallå. Hallå. 250 avsnitt.
Ja fan, det var stort.
Ja, det känns väl bra.
Ja, absolut.
Det är en siffra som är ungefär lika godtycklig som...
Ja, men du ska alltid hålla på sådär. Precis, nu tycker jag vi kan vara glada över det här.
Du kom inte ens på någon siffra som det var lika godtyckligt som.
Nej, precis. För alla siffror är precis lika.
Och ändå var det omöjligt att få en lika godtycklig siffra. Jag har tagit 17 till exempel. Eller ja, 836.
Ja, men på väg att säga 13. Jättemånga bra exempel här.
Ja. Ja, shit. Det var typ en... Jag tror att det var väl typ en månad sedan vi satt här allihopa.
Det kanske var lite, det.
Ja, det har varit lite mycket. Men det känns som att det nästan alltid är så här på precis innan sommaren. Att det är så jävla mycket saker som händer.
Mm. Jo, precis. Det brukar vara lite svajigt så här inför ledigheten.
Precis. Men nu lyckades vi få till det i alla fall.
Ja. Vi har ju inte bestämt. Ja, det är jättebra faktiskt. Jag tänkte bara säga lite snabbt. Vi har ju inte bestämt än hur länge vi ska köra inför sommaren. Men ja, det kommer väl besked om det snart.
Mm. Ja. Ja. Eller så blir det bara sommarlov plötsligt.
Ja, men exakt. Helt plötsligt så lägger vi bara av.
Ja.
Ja, nej, men det visar sig. Men nej, men det har varit bra. Nu är det, känns det som att sommaren har tagit en liten paus. Så att det, ja, i alla fall här. Det har blivit ganska kallt, runt så här 12 grader och sådär. Så
ja, men det skulle väl bara vara typ idag?
Ja, här uppe är det hela veckan i alla fall.
Ja, ah, okej.
Okay. Så bara får se. Men det,
det jag tycker det är rätt skönt. Men ja, vi ska inte snacka väder, men... Fan,
nej, inte... men det har varit lite svalare idag och det har varit skönt.
Mm.
Jag har varit ute i sommarstugan ett par dagar här och det har varit grymt gött. Jag badade i Vänern och det har varit riktigt varmt och gött i vattnet. Jag har gått ner så på kvällen vid 9 och badat från klipporna. Jätteskönt.
Fan vad härligt.
Mm. Det är liksom när allt folk försvinner från stranden som det faktiskt är skönt.
Mm.
På helgen, det är jättevarmt och alla åker till stranden.
Mm.
Ja.
Då vill man inte vara där.
Nej, nej, så är det.
Ja.
Jag har varit iväg på en skrivarkurs och därför jag inte kunde vara med nu senast. Det var väldigt kul att vara ute i skärgården.
Har du lärt dig någonting om skrivare då?
Haha. Jag har faktiskt lärt mig jättemycket. Jag trodde det mer var så här att antingen kan man skriva eller så kan man inte det. Men tydligen så är det något av ett hantverk att skriva. Mm, kan man tänka sig. Så att jag har lärt mig massa värdefulla tips och tricks och grejer.
Bra.
Mm.
Så jag har du vunnit en dammsugare?
Ja, det har jag gjort också. Robotdammsugare.
Har du fått något namn ändå?
Nej, jag har inte fått hem den än. Jag känner att det är så här, det är, alltså jag måste se den för att se.
Ja, nej, nej, men du måste ha namn när du kommer hem så du kan säga hej.
Jag vet inte fan, alltså jag vet inte. Mina föräldrar har i alla fall sagt att så här, nej, man måste se barnet först innan man kan ge ett namn. De typ bytte någon på min brorsa efter så här 3 månader eller någonting bara för att säga nej, det här känns inte rätt. Så jag kände att jag måste Måste kolla på den ordentligt. Mm. Känna vad det är för typ. Mm. Men vi får se. Jag har startat en till podd också. För jag tänkte att... ja, man har knappt tid med den här så att jag kör en till. Nej, men det är lite olika. Alltså, det svåra med att få till våran är ju... Dels att vi är tre personer och att... Det typ bara funkar på kvällstid. Och ganska ofta är man ju uppbokad då. Så. Men den heter Bad Batches i alla fall. Den får ni jättegärna lyssna på, ni som vill.
Mm. Absolut.
Kul.
Bra.
Yes. Mm. Har ni gjort något kul?
Försöker... Nej. Nej, jag kan inte komma på... Jag skulle ha gjort något speciellt.
Försökt undvika. Jag har burit en massa sten och försökt...
Ja, det är väl inte så kul kanske.
Ja, alltså, det var ganska kul ändå.
Eller sådana stentavlor. Är du Moses? Är det du försöker säga?
Ja, nej, nej. En liten mur tänkte jag bygga.
Mm. Är du Donald Trump?
Precis det.
Nej, en liten mur.
Ja, okej.
Hörde ni det att de på Roskilde ska sätta upp Trumps mur?
Nej.
Eller delar av. För de har ju byggt... Så jag fattar det, som de har ju byggt prototyper av hur muren ska kunna utföras.
Mm.
Ett antal olika, de skulle uppföra sådana på Roskilde som någon slags konstverk och ett statement kring det här murbyggandet. Mm. Men på Roskilde-festivalen, inte bara Roskilde by så här slumpmässigt, utan på själva musikfestivalen Roskilde.
Mm.
Ah, okej. Okay. Mm. Det var ju lite festligt.
Jag vet inte riktigt vad de försöker uppnå med det, men det var kul. Jag hörde det på radion.
Ja, det kanske visar sig när den
sitter där. Ja, det visar sig säkert. Men det var lite kul i alla fall. Någon åtminstone som bygger den.
Mm.
Mm.
Ja.
Ja, okej. Okay. Har vi något mer? Ska vi dra igång?
Nej, ja.
Nej, jag funderar på en sak. Jag ska skriva i chatten här. Har ni Skype-chatten uppe?
Ja.
För det var ju inte jättelänge sedan jag flyttade hit ändå. Det är ett par år sedan nu. Och det finns en del dialektala saker och ortsnamn och sånt där som jag inte riktigt greppar. Ungefär som vi pratade om Askim.
Mm.
Mm.
Det uttalas inte som det stavas. Vi gick för ett tag sedan, så gick vi till en sjö i närheten här som heter
Oj.
Hur skulle ni uttala det? Ja, inte, jag stavade fel givetvis också på sjön.
Det är en sjö. Jaha,
den första delen är som är, för grannbyn heter
Horla.
Holla. Holla, såklart.
Holla.
Okay. Holla.
Varför stavar man det Horla då?
O-R-L-A. Det är Holla.
Okej. Okay. Ja, det håller jag inte riktigt med om. Men okej. Okay.
Nej, alltså, saker som ibland fortsätter fascinera en, hur saker och ting uttalas.
Mm, ja. Jo, men sånt där tycker jag alltid är fascinerande när folk mer eller mindre bara går ihop och bestämmer sig för att vi uttalar det här på ett sätt som det inte stavas på.
Ja, sen har vi byn bortanför den grannbyn heter så här.
Ja.
Ja.
Sen.
Nej. Sine.
Ja.
S-E-I-N-E.
Mm.
Som floden.
Ja.
Sine.
Ja, ja.
Jag förstår inte riktigt hur...
Nej, inte jag heller faktiskt.
Det dyker upp sådana här saker när jag har varit omkring och åkt och så ska jag prata med svärföräldrarna eller med min fru och säga jag var, åkte igenom det här stället. Va? Ja, du menar så?
Nej.
Ja, suck. Men det är väldigt fascinerande just det här som du säger. Vi bestämmer oss för att vi uttalar på det här sättet som inte alls är logiskt överhuvudtaget.
Mm.
Ja, anarki i det lilla, eller vad man ska säga.
Ja, gött det.
Vi tar väl då och kör igång med nyhetsronden.
Yes.
Och vi ska börja i England, där Nigel Lawson var en av huvudmännen bakom Brexit-kampanjen. Och nu har han passat på då, innan Brexit genomförs, att ansöka om medborgarskap i Frankrike. Som då blir mycket svårare sen då när Brexit har gått igenom. Vissa tycker ju att det här är lite hycklande då. Att, ja, kan det väl vara.
Vissa.
Ja.
Mm.
En av mina favoritgrejer med hela Brexit-grejen är att de ska få nya pass då. De ska man ska ju göra nya pass såklart som inte är EU-pass.
Ja.
Ah. Och så lägger de ut, givetvis måste man ju då ha en upphandling om vilka som ska göra passen.
Mm.
Och det är en belgisk-fransk firma som gör passen.
Ja.
Go!
Ja.
Så, bra, här ska vi liksom mer engelska jobb i England.
Ja, precis.
Mm, det gick ju bra, eller hur?
Ja, ja men precis. Ja.
Det har varit så mycket sånt.
Mm.
Jag har ju en engelsk kompis som bor i Tyskland. Och han, genom honom får man höra väldigt mycket av det här som blir väldigt absurt med Brexit.
Ja.
Och bland annat därifrån som hörde det då.
Mm. Ja.
Men det är lite kul att följa.
Ja, just.
Ja, det var jag sen. Ja. Just det. Här, jag hittade en artikel, faktiskt egentligen en bild som ibland så dyker man på saker som bara okej, okay, det här ser ju bara så fake ut. Det är en bild av ett skelett med en stor sten över huvudet.
Mm. Ja,
det är så. Man, det är någonting som typ Wile E. Coyote, julben och gråben.
Mm. Ja.
Och så står det att det ska vara arkeologer hittar kvarleven av en man som krossades när han flydde från Pompeji.
Mm.
Och så tittar man på det och så kollar lite. Ja, men det ser faktiskt ut att vara på riktigt.
Mm.
Det är riktiga arkeologer som har hittat det här och som säger. Men det är bilden är verkligen, ja men det här är ju på låtsas.
Ja.
Det kan ju inte vara sant.
Ja, vi länkar men, till den.
Ja. Ja, precis. Det verkar helt verifierat. Det verkar vara på riktigt.
Ja. Det har startats en insamling för att betala av Sebastian Staxets skulder. Staxet är tidigare kriminell rappare, numera kristen gullegris.
Mm.
Tydligen så har Gud uppmanat lite folk att dra igång en insamling.
Mm.
Folk som inte är kända men ändå har skulder behöver dock inte oroa sig enligt en av initiativtagarna bakom insamlingen. Gud har en lösning för olika personer på olika sätt. Vissa är kända och får hjälp, andra är okända och får klara sig själva. Det verkar vara den typen av lösning då.
Det är också en lösning på något sätt.
Absolut.
Ja.
Ja.
En nyligen publicerad studie som följt över 90 000 kvinnor i upp till 30 år påvisar att idén om hälsosam övervikt kan vara lite av en myt. Oavsett hur man lever så verkar övervikt bidra till hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och högt blodtryck. I olika grad då såklart. Men de här forskarna, de är ändå trots det här underlaget då, försiktiga med att dra några större slutsatser trots det här underlaget och konstaterar att det är komplicerat och mer forskning kommer att behövas.
Mm.
Som så ofta annars. Och det är det som är ja, så bra precis. Med forskningen. Det verkar som att det aldrig riktigt stannar av till slut. Vi hoppar in i diskussionsronden och vi ska börja då med det här reportaget i Uppdrag granskning egentligen och kommentarerna som har kommit av det och egentligen då kan man säga. Jag skrev om det här precis innan vi spelade in egentligen en reflektion som jag haft rörande hela MeToo-grejen också här och även baserat lite på en diskussion som jag hade på Twitter med en krönikör tidigare idag.
Mm.
Och vad det här handlar om i alla fall, alltså vad det här som upprinningen till det här för min del var på TV-dags när Kjell Häglund då har skrivit om egentligen då vad effekterna har blivit av det här just med att det framkom ju vissa grejer i Uppdrag granskning inslaget om det här med Cissi Wallin och Fredrik Virtanen att viss medierapportering som har uppstått här då har helt enkelt visat sig vara fel. Det är detaljer som inte stämmer och det kommer krävas som man säger lite kanske en och annan fundering från medias håll i hur snabbt man ska publicera saker och ting och vad medias roll egentligen är, för att precis som vi brukar påpeka just med vissa grejer så är det så att media tenderar att haka på väldigt fort. Det är ju media som ska vara filtret egentligen. Media ska ju inte vara först ut med allting och haka på det som skrivs i sociala medier. Man ska ju kunna lita på. Ja, men det är ju det att när någonting skrivs i tidningen så ska man ju kunna lita på att det här är granskat på något sätt. Och det är väl egentligen det som har visat sig då kanske på vissa sätt och inte riktigt vara så, att runt Virtanen till exempel, att det är vissa detaljer som inte stämmer. Men vad som sen då kan hända är att det här vinklas då till någon sorts halvhjärtat försvar av Virtanen. Mm. Och det här inslaget på SVT på Uppdrag granskning då, det delades ju exempelvis av Virtanen själv. Så att uppenbarligen så ser han det här som någon sorts upprättelse då, va?
Det är inte bara delades, utan han sponsrade ju sitt inlägg på Facebook för att skriva nå ut till ännu fler när han skrev och länkade till den här.
Ja, du ser. Ja. Så att uppenbarligen så ser han det här som någonting som bör spridas för hans räkning, va?
Mm.
Och det är ju ganska talande i sig när han, alltså när de går in då och gör en grej utav att det var ju som det rapporterades då, det som det är säkert de flesta känner till, men vi kan ta en snabb liten recap då av just den här detaljen, var ju då att det var alltså en 14-årig tjej som kontaktade Virtanen via Facebook Messenger. Och enligt rapporterna då i början då när det här kom, så hade hon, ville hon ha en praoplats, och under den här diskussionen om den här praoplatsen då, så ska han ha frågat henne om hon vill ha sex med honom.
Mm.
Nu har det då visat sig att hon kontaktade honom, så att jag är ett jättestort fan, och då säger han mer eller mindre att ja, du är tillräckligt stort fan för att ligga med mig. Och det var efter det hon hade kommit in på det här med, alltså senare då i det här då, som hon kommit in på det här med praoplats. Och då är det precis som att då är allting fine, att då kan man helt plötsligt komma med sexinviter till 14-åringar bara för att de inte vill ha en praoplats. Jag menar, den distinktionen är helt jävla vansinnig egentligen.
Ja, det gör ju ingen som helst skillnad, tycker jag.
Nej,
i det utbytet.
Nej, och det här finns ju dokumenterat. Det här kommer ju alltså, och det här är precis som att han har ju lämnat över det här själv. Det här kommer ju från hans logg.
Men det, ja.
Och så säger aha, det, titta här. Så,
aha, alla detaljer i det fruktansvärda du påstår stämmer inte.
Mm.
I ordningen exempelvis på när saker händer. Så därför så kommer vi strunta i precis allt.
Mm.
Även om det stämmer.
Mm.
Men det blir ju galet.
Ja. Och det, hela den här grejen är för att grejen är den då, det som skaver hos Kjell här då på TV-dags och som skaver på väldigt många är bland annat då den här frågan som Cissi Wallin fick, om hon tänkte när hon anmälde Fredrik Virtanen, om hon tänkte på hans familj.
Mm.
Och det här är någonting då som uppstod en diskussion då. Jag gick in i en diskussion när det här uppstod på Twitter idag faktiskt, för att då var det så att det var en tjej som heter Vilda Aganovic som är krönikör på Borås tidning.
Mm.
Och som skriver på Twitter. Jag kan läsa upp hennes tweet. Så som hon skriver.
Jag gärna det.
Har ni inte tänkt på att när ni skickar skärmdumpar till folks familj och vänner förstör ni inte en persons liv och orsakar en massa smärta? Någons mamma eller flickvän är aldrig skyldiga för att en nörd skickar dickpics till er. Blocka och gå vidare. Spela inte Gud.
Mm-hmm.
Och det här är ju en typ av, jag kopplade ju, man kan ju koppla in det här egentligen då rakt av egentligen, för att det handlar ju om exakt samma sak som frågan som Cissi Wallin fick. Mm. Tänkte du inte på hans familj?
Mm.
Tänkte han på sin familj?
Ja, det är en jättebra fråga.
Det är liksom det, alltså det blir
en mer rimlig fråga.
För att jag frågade henne då egentligen då, jag skrev så här då, hur tänker du runt det faktum att dessa kränkningar i regel är ett beteende som förövarna utsätter väldigt många, ofta unga tjejer för? Ska offret verkligen äga förövarens bekvämlighet? Jag tänker att agerande kan bespara andra offer dylika bilder då.
Precis.
Och då säger hon då att jag tänker att sånt anmäls till polisen och inte till förövarens familj och vänner. Och sen skriver hon då att hon skiter i hans liv och så vidare, men alltså att ingen annan ska utsättas för lidande då. Men då kan man tänka så här. Hon säger alltså här egentligen då att det här ska bli en rättsprocess. Och föredrar då, alltså drabbar inte en rättsprocess familj, anhöriga med lidande. Och det gör det ju såklart.
Jo.
Men ska det här vara någonting som ett offer väger in? Är det verkligen dit vi vill komma på något sätt? Ska jag tänka då att, för att uppenbarligen, om det här kan bli en effekt utav det, så skiter ju förövaren i den effekten tillräckligt mycket för att skicka en bild på sin penis till en vilt främmande tjej, va?
Mm.
Och om den förövaren skiter i sina nära och kära till den milda grad att de kan göra och bete sig på det sättet, varför ska den här tjejen visa den hänsynen? Jag förstår inte det här resonemanget faktiskt.
Nej, jag tycker det är helt galet.
Helt bakvänt. Jag menar, man kan ju i ett större perspektiv så ibland, till exempel med Hagamannen, om vi tar han, där blev det ju väldigt stort intresse kring hans fru. Och det är väl för att folk är så här nyfikna. Så hur mycket visste hon egentligen? Och hur kan man verkligen leva med en galen liksom, våldtäktsman och mördare typ utan att veta om det? Och då kan det ju bli att kanske press och folk går lite väl mycket på familjen när de inte har någonting med saken att göra. Så det är ju en sak. Där tycker jag ändå man ska visa hänsyn och inte hålla på och dra in människor som faktiskt inte har gjort någonting. Men om det handlar om någon som har ett liksom vanskligt, farligt beteende, varför skulle man inte få uppmärksamma vänner och familj på det? Ja. Jag skulle vilja veta ifall min man höll på med såna här äckliga grejer.
Mm.
Ja, och, det skulle jag verkligen vilja veta.
Exakt, och jag diskuterade det här med min fru igår och hon kände ju samma sak. Oavsett om det är jag eller hennes, alltså någon i hennes övriga släkt som skulle bete sig så här, så är det ju så att det är inte säkert att man som anhörig vill lägga locket på och bara skita i det här beteendet.
Och verkligen inte. Man kan inte förutsätta att alla vill göra det heller. Det är ju ganska fräckt att förutsätta att nej, men jag vill inte veta någonting om någon.
Nej, för då kan ju känslan istället bli varför var det ingen som sa något?
Ja, verkligen. Och alltså att många gick runt och visste det här. Jag menar, det är ju inte alls. Och om man vill komma bort från allt det här, om man vill hjälpa personen, för det är ett stört beteende, då kanske vänner och familj faktiskt är de som kan hjälpa den personen.
Ja.
Och jag kan också förstå frustrationen som gör att man delar på sociala medier.
Ja.
Man inte känner att man blir hörd eller man inte kan riktigt nå något typ av resultat. Den här personen har gjort så här mot mig och mot andra och fortsätter göra det. Vad ska jag göra? Hur kan jag bete mig för att stoppa detta? Och polisanmäler, det känns inte som det händer någonting. Konfrontera personen själv funkar inte. Låt andra veta.
Ja.
Så då är det inte hon som ska tänka hur det kommer motas av folk i den där andra personens närhet, för det beslutet har redan tagits av den personen.
Ja.
Verkligen.
Den personen har totalt skitit i alla runt omkring sig. Så
jag tycker också
det spelar liksom ingen roll. Sen kan jag liksom förstå också den här liksom, den direkta instinkten hos andra människor att säga, nej, men det är bättre att ta det liksom, den rätta vägen och inte låta folk runt omkring få liksom spilleffekter av det. Men det funkar ju inte så.
Nej.
Det är inte riktigt så det fungerar.
Ja, det här är ju ett seriebeteende. Det är ju inte en isolerad händelse med att en man drar iväg en sån här bild till en vilt främmande tjej. Utan det här är ju, är det första gången så är det inte sista gången om man säger så.
Nej.
Men om det finns en kostnad, och det är här jag brukar prata om när det gäller det här. Om det finns en kostnad, ett pris att betala för det här beteendet. Så gör det att beteendet hämmas. Det kanske gör att 200 tjejer slipper få de här bilderna om hans fru får en bild först. Det kan bli den effekten utav det. Och då väger jag de här 200 tjejernas obekvämlighet högre. Jag väger en av deras obekvämligheter högre än fruns obekvämlighet. För att även om hon konkret inte har så att säga då något inom citationstecken ansvar, så har hon i alla fall möjligheten att agera mer konkret än vad någon annan person har. Och då faller det ju på henne. Då faller det ju på hennes ansvar att agera. För det är precis det här det handlar om. Det är det här hela MeToo-rörelsen handlar om. Att vi alla har ett jävla ansvar att agera. Och då kan man inte säga att de här släktingarna, de här mamman, den här systern, den här brorsan eller den här frun eller sambon har inte det här ansvaret? Jo, det har de. De har ansvar att säga till, säga ifrån och visa att det här inte är okej. För den här personen i den personens närhet förstår uppenbarligen inte det på egen hand. Och då behöver man hjälpas åt med det.
Ja, men verkligen. Jag tycker att det är så intressant att det har blivit så. Alltså på ett sätt så är det ju så stigmatiserat med den här typen av sexuella övergrepp att det känns som att det är värre att berätta om ett övergrepp än att begå det nästan.
Jo, men det är ju det. Tjejer är ju tränade till att skita i det. Och det är precis det hon säger, blocka och gå vidare.
Ja.
Hon sa ju det här, Vilda Ganovic sa ju det, blocka och gå vidare.
Ja, och, vilket innebär att för männen som utför sånt här så är det helt riskfritt egentligen.
Exakt.
För man ska liksom bara strunta i det och gå vidare.
Så man tränar tjejerna till att strunta i och gå vidare och man tränar männen till att det här beteendet är riskfritt. Mm. Så att då är frågan, vems sida står man på i det här? Ja, man står inte på offrets sida på något sätt. Offret ska ju bara strunta i det och gå vidare.
Mm.
Förövaren ska kunna fortsätta med sitt rovdjursbeteende och bete sig på precis samma sätt och kränka ännu fler som bara ska blocka och gå vidare. Mm. Så att, och det jag har sagt också i det här som är kanske då som jag inte har nämnt förut i podden är lite det här att de effekter, alltså det är den reflektion som jag får, utom vi ska återknyta till den här krönikan som Kjell har skrivit då på TV-dags va? Sen som vi kommer, såklart kommer länka till, är ju det att män och de som stöder den här, det här toxiska manliga beteendet som MeToo handlar om i väldigt stor utsträckning, nästan helt och hållet, äger också de negativa konsekvenser som MeToo får. För att det är det beteendet som har tvingat fram MeToo-rörelsen. Och att då säga att ja, men här visade sig då att här utsattes någon av misstag för att den här uppgiften visade sig att inte stämma. Ja, men det är en effekt utav det här beteendet. Det är ett resultat utav det här beteendet. Det här hade inte hänt om vi inte hade haft det här strukturella, toxiska, manliga beteendet i vårt samhälle. Så att säga då att det här är rörelsens fel. Nej, det är det inte. För rörelsen är ett svar på det här beteendet. Mm. Och därför är det beteendets fel.
Mm.
Så att man kan inte beskylla MeToo för grejer. Man kan inte säga att MeToo orsakade det här. Utan det är rörelsen, det är det här i bakgrunden som har orsakat de här grejerna. Och MeToo-rörelsen har bara haft positiva effekter. För MeToo-rörelsen har gjort att tjejer i större utsträckning och killar faktiskt vågar säga ifrån i sociala sammanhang. Vågar ta plats.
Men det är så skönt att kunna sätta på skygglappar och bara strunta i problemet och titta på symptomen där istället.
Ja.
Och säga både,
jätteskönt.
Alltså efter MeToo så har både jag och flera av mina vänner märkt att framförallt killar står upp mer när de märker att någonting som inte är okej händer.
Ja.
Något som inte skedde överhuvudtaget förut. Jag tror inte att bara att det var någon slags illvilja, utan jag tror det var kanske man vet inte om att det händer såna här saker. Att man tänker inte på hur det känns för en tjej att bli utsatt på tunnelbanan eller vad det är för någonting. Medan efter MeToo, jävlar vad killar har ställt upp.
Ja, för jag tror att det är sällan, om man är en man som inte gör sånt här generellt sett, va? Man är inte en man som beter sig på det här sättet systematiskt mot tjejer. Det finns ganska många män som gör det. Men när man är inte själv så ser man det inte jätteofta, för det sker inte det öppna. Men, och det är också väldigt lätt att avskriva de händelser som man faktiskt ser. För egentligen är det nog så att man ser det oftare än vad man tänker på.
Ja, det tror jag. Alltså, men det sker nog betydligt mer, men jag tror att man, alltså som man kanske man inte tänker riktigt på det.
Nej.
För att dels är man tränad att säga ifrån på ett annat sätt och dels så har man ju en annan ställning. Så att det är lättare att kanske säga ifrån.
Ja, för det är ju väldigt många också under rörelsens gång som har påstått att nej, men jag är 60 år och det här har jag aldrig sett någonsin. Jag har jobbat i restaurangbranschen i 45 år och jag har aldrig sett något kränkande beteende mot en kvinna.
Nej.
Ja, men och det är ju så här att jag tror att det har konkretiserat det för män att det blir så att nej, men det här är inte en isolerad händelse. Men det är inte bara att tänka så att okej, det här hände en gång och jag kan bara gå vidare för det kommer ju inte hända igen. Utan det blir tydligare på något sätt att man måste agera här och nu för att det är det som kan göra att det inte sker igen. Annars så kommer det att ske igen. Så att, ja.
Ja, verkligen. Men vad drar liksom Kjell Häglund för slutsatser i sin krönika? Jag har inte läst den.
Nej, han är egentligen så. Han är ju, i och med att han är ju ändå journalist, va? Så han är ju mest bedrövad av den dåliga hanteringen av.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Att, att de här betrodda medierna då, som han säger, va, har svalt den här historier utan att kolla dem, och att det här förstör förtroendet som befolkningen har för pressen överlag, och att det ska inte vara så här, alltså sån här liksom slit och släng journalistik, utan de måste göra ett bättre jobb än så här. Och det räcker inte med att, jag menar, så fort Cissi Wallin gick ut och publicerade Virtanens namn, så hakade med de stora mediehusen på och gjorde det också. Men det är ju inte riktigt så de jobbar. Det är inte så att för att en person i egenskap av privatperson publicerar ett namn, så kan tidningarna göra det hur som helst. Och det här kritiserades ju på en gång, och det här, ja, det faller ju, alltså pressetiken är ganska tydlig på de här punkterna. Så att det rycktes ju med, va. Men ja, det är ju inte så, alltså, jag menar, risken som finns här nu, det är att hon kommer ju förmodligen att dömas för förtal. För att det, krasst sett, så ja, det är ju ett förtal hon har begått, men ja, det är ju så rättsväsendet fungerar. Men alltså, man får ju hoppas att då att kanske han också får någon släng av sleven i det här, för han verkar ju inte ha betett sig som folk ska bete sig.
Nej, och han verkar inte liksom fokusera på att shit, I fucked up, jag måste försöka och rätta till det här, utan han verkar bara fokusera på mitt namn ska liksom bli tvättat typ.
Ja, precis.
Jag vet, jag känner lite inför det här som jag kände där, ja, just Hagamannen då, när någon kom och slog honom i huvudet med en golfklubba.
Ja.
Och han sa så här, fattar de inte att det där gjorde jätteont typ. Jag kände lite så här, okej, det är inte jättesynd om dig.
Nej.
Jag bryr mig inte jättemycket. Och jag förstår, folk behöver inte skriva in bara, det är viktigt med presset, jag fattar allt det. Men jag kunde inte bry mig mindre om han har råkat illa ut av det här.
Nej, vad jag inte riktigt förstår, för jag lyssnade på radion, och då ska Fredrik Virtanen få komma och liksom på något sätt få mediautrymme på P1 och förklara sin sida av det.
Jaså.
Ja, jag lyssnade aldrig när han var där, för jag orkar inte med skiten. Jag förstår bara inte, varför ska han få massa mediatid och få förklara sig?
Men det,
jag förstår inte
det.
Varför får inte de här tjejerna en, jag vet inte hur lång tid han hade suttit där, men sitta och förklara, det här är vad jag har upplevt, det här är vad jag har känt.
Ja.
Varför får han göra det?
Nej, för det är ju alltså, han har ju sysslat med just klockrent beteende, som, alltså klockrent MeToo-beteende så att säga.
Klockrent beteende.
Jo, men alltså det är precis den här typen av beteende som hela rörelsen handlar om, som den ska belysa. Och han verkar ju vara en perfekt kandidat för så att säga att hängas ut i MeToo i samband med det. Och det förnekar han ju inte ens själv. Han säger ju att han håller på med såna här grejer. Så att hans beteende, hans systematiska beteende under årtionden är vad som har eldat på den här kampanjen och ett behov av den här kampanjen.
Och alla som skyddar honom också, ska vi säga. För att jag menar, det är väldigt många som har sett hans beteende
och
som har skyddat och hjälpt och räddat honom gång på gång.
Ja, så är det. Och det är deras fel också. Så att sånt här att felaktigheter har kommit ut i samband med det här, ja, det är vad som händer, men det är hans ansvar, för det är han som har eldat på det här till den grad att det har behövts. Han och Angelica.
Ja, om man vill stämma mig för förtal så skyddar jag mig och säger att det här bara är satir. Allt det jag har sagt nu, det var bara ett skämt. Så, då var vi klara med det.
Ja. Ja, ja, vi kan väl bara känna oss lite färdiga med det här för den här gången. Men,
ja. Ja, vi kan fortsätta vara arga.
Det kan vi absolut.
En annan sak.
Ja.
Ja.
Då är det Clapham-institutet. Mm. Någon kristen tankesmedja.
Ja, de där klappträna.
Mm. Precis. Var det du som kom på det där? Eller är det ett gammalt skämt?
Jag vet inte.
Det var kul.
Det slog mig just nu, om man säger så. Mm.
De säger så här: Pride är ett hot mot folkhälsan.
Mm. Men, hur?
Ja, jättebra fråga. Jag har inte läst deras rapport, utan jag har läst en artikel om deras rapport. Och i den framgår ju inte så där jättetydligt. Men det de har gjort är att gå igenom då förra årets program för Pride och kollat vilka olika ord som förekommer där.
Mm.
Och försöka se då, beskrivs det positivt eller negativt? Och det de kommer fram till då är
så här. Jag har redan ont i huvudet innan det börjat.
Enligt rapporten beskrivs exempelvis prostitution, smärta och droger i positiva ordalag. Mm. Medan det är svårt att hitta uppmaningar till långa, trofasta relationer. Slutsatsen är att det här får negativa konsekvenser för folkhälsan.
Mm.
Ja.
För det, jag vet inte, långa trofasta relationer, är det bevisat att det är positivt för folkhälsan?
Nej, men vad har det med Pride att göra?
Ja, det är också en jättebra alltså, fråga.
Om man går ut och firar någonting, varför ska det handla om någonting helt annat?
Mm.
Mm.
Alltså de har inte med varandra att göra. Det är som fallens dagar i Trollhättan. Och så säger man, men varför pratar de inte om öknen? Eller liksom, nej, men det, ja, nej, förstår inte.
Nej, och de höll någon slags en liten debatt när de släppte sin rapport och försökte då bjuda in föreståndare för Pride som inte var dugg intresserade av att komma dit, och det kan jag ju verkligen förstå.
Ja.
Så att i den här, det är lite roligt, den här artikeln, det känns typ som att den är skriven lite så här, att personen som har skrivit den sitter och garvar lite grann typ. Mm. För den skriver typ, det bara rådde konsensus i hela debatten, alla bara satt och höll med varandra. Den enda som tyckte emot lite grann då, det var vänta, så ser hon hette. Maria Ludvigsson, ledarskribent på Svenska Dagbladet. Däremot så säger hon själv, hon tycker att Pride är vulgärt, så att hon är emot Pride. Men hon tycker typ att varför ska ni ge på det här? Snacka om att vara kristen istället. För det är typ det ni ska hålla på med. Inte hålla på och
det finns
Pride.
Liksom ingen inbyggd bias i det här.
Nej, nej.
Kontexten de befinner sig i
här. Nej, det här är totalt objektivt då, ska jag väl säga. Det här är forskning.
Ja, forskningen.
Åh, vad jag blir irriterad.
Ja, det är liksom så väldigt oklart vad de verkar ta den här rapport. Folkhälsan är i fara. Och sen massa lösryckta hur olika ord upplevs av de som har läst den här med.
Ja.
De har inte läst den kanske med så här, nu ska vi se vad vi hittar för bra grejer i den här, utan verkligen så här, nu ska vi leta efter när någonting som vi tycker är hemskt beskrivs på ett positivt sätt.
Ja.
Mm.
Varför skulle Pride prata mycket om långa trofasta relationer? Det är liksom ingenting, man behöver inte gå mot normen för att vara med i en lång och trofast relation.
Mm.
Jag tror att alla vet att det är rätt okej att vara en sån. Det behöver liksom inte uppmuntras mer.
Ja, men det ena utesluter inte det andra. Och de har nödvändigtvis inte med varandra att göra. Man hanterar olika saker i relationen. Alltså man pratar om Pride. Det handlar inte om hur man har ett förhållande.
Mm.
Eller hur? Det handlar väl på något sätt om vem eller vad. Eller hur man känner sig och vad man är. Att känna stolthet för olikheter och likheter och skita fullkomligt i standarder och normer och fira likheter och olikheter.
Ja, precis. Jag tänker så här, jag tror inte att det finns ett så stort behov av att hålla föreläsningar om att så här vågar du berätta för dina föräldrar att du har haft en långvarig relation med samma person. Mm. Jag tror inte att det är så här, det är ingenting som behövs. Nej. På samma sätt som det inte behövs några föredrag om liksom Så här vågar du säga till din chef att du är straight.
Mm.
Det, jag tror inte att de pratar om det heller på Pride, för att det är liksom inte relevant.
Nej.
Nej. Nej, och man känns som man försöker måla upp på något sätt en motsägelse mellan att ha en annan sexuell läggning än den heterosexuella och långvariga trofasta förhållanden.
Mm.
Så antingen är man straight och har de här förhållanden som vi läser om. De här långa, där man tror man träffas när man är ung och man håller ihop hela livet och
yep.
man går aldrig utanför tvåsamheten. Eller så har man allt det andra, det farliga.
Japp. Yep. Det färgglada mörkret, som man kallar det. Pride-festivalen.
Vad står det någonstans?
Alltså de kallar rapporten det färgglada mörkret.
Mm.
Men frågan är egentligen, vad har den här... De hakar ju upp sig. Alltså, grejen är denna, troende, religiösa överlag, hakar ju upp sig väldigt mycket på ord. Ord är väldigt viktiga. Ord är magiska för dem.
Ja.
Eftersom de kan kommunicera med gudar utanför vår existens och bla bla bla. Och därför är det tydligen väldigt viktigt vad som står i ett sånt här program. Så att skulle det stå någonting annat skrivet i det här programmet, så skulle tydligen Pride-festivalen inte längre vara negativt för folkhälsan då. Eftersom man har tittat på själva programmet, man har inte tittat på Pride-festivalen.
Nej, precis.
Nej, precis. Men det börjar likna numerologi fast med ord istället.
Ja, grejen är den att självklart är det ju så här att Clapham-institutet har ju gått in i det här med intentionen att komma till den här slutsatsen. För det är ju så religiösa jobbar överlag.
Ja,
så att man har redan ett svar och så ska man jobba bakåt för att se hur kommer vi nu fram till det här svaret.
Mm.
Och sen
exakt.
Bara det faktum då att man... den läkare som pratar om det här, den Bengt Malmgren då, som är läkare då, precis som att jag ska ge någon extra tyngd till det hela, men vad det egentligen bara är ju det att, ska det här egentligen ens kallas för en rapport? Men en rapport, vad är det i sammanhanget? Ja, är det en vetenskaplig rapport? Nej, det är det ju inte,
för att
det är ju ingen studie, det ligger ju ingen studie bakom det här. Utan vad de har gjort är att de har tittat på de ord som används och sen värderat dem själva och sen dragit slutsatser baserat på deras egna värderingar.
Ja, alltså jag tycker de kunde lika gärna bara varför gå en sån här omväg? De kunde bara ha skrivit så här, Pride är skit
på ett papper Pride.
Och bara delat ut. Alltså de hade inte behövt gå den här krångliga omvägen.
Ja, men det här är ju för att de ska få tyngd i det.
Ja, men det är
precis alltså, som kreationister eller vilka som helst som är oärliga.
Jag menar att de har misslyckats totalt i sitt uppsåt att lägga tyngd i det här. Det är det jag menar. Att det har precis lika mycket tyngd
jag
som
tycker
ett papper
nog
där det bara står Pride är skit.
Jag tycker nog ändå att det har precis så mycket tyngd som Clapham-institutet är kapabla till.
Kan vi inte bara komma över den som kallar för Clapträ-institutet så slipper jag tänka det varje gång jag säger det.
En liten härskarteknik där.
Mm.
Men grejen är den att de har studerat språkbruket och argumenterat för att Pride använder exempelvis ord som pervers och prostitution som något positivt, samtidigt som normer och relationer beskrivs i mer negativa termer.
Mm.
Ja. Vem avgör det då? Och vem avgör att pervers i det här sammanhanget och prostitution i det här sammanhanget är automatiskt är något negativt? För det har ju de bestämt själva.
Mm.
Ja, nej, men de sätter ju agendan, det är ju så det är.
Ja.
Mm.
Så att tro för sig själv att det här har någon som helst värde utanför de egna leden, det är ju i sig lite fantastiskt.
Ja, men försöker de verkligen nå utanför de egna leden? Är inte det här bara...
Jag har sett en hel del skrivas om det här. Men ja, det kanske bara är så att de talar för den egna kören och sen så är de nöjda med det. Så kan det vara.
Ja, och är någon annan utanför det som lyssnar så borde de kanske i och för sig vara i den kören.
Ja.
De kanske trodde att det skulle plockas upp av alla så här stora tidningar och bara wow, vi släpper vår rapport.
Mm.
Ja, hot mot folkhälsan, det är en bra rubrik.
Så bara att jag tidigare var jag ju för Pride, men nu ser jag här att en kristen tankesmedja tolkar den här texten negativt, så att nu vet jag inte längre alls vad jag ska tycka om det här arrangemanget.
Nej, men precis.
Någonting som jag börjar tänka, för jag försöker skämta om det här, men samtidigt så de pratar om psykisk ohälsa kopplat till sexuell läggning som faller utanför normen exempelvis då. Och det är ju faktiskt någonting som är relevant att prata om, men kanske framförallt för att såna här rapporter och annat kommer ut som sätter i det här ljuset. Men de som orsakar den psykiska ohälsan hos de som inte känner sig att de faller inom normen, det beror ju på de här människorna som tycker att det är så jävla fel.
Ja, ja men verkligen.
Det är ju inte människorna som känner en attraktion för något utöver det som är normen som mår dåligt av sig själva av att känna som de gör, utan det är ju pressen som kommer från övriga samhället och framförallt de såna här idioter.
Ja, och då är det också att det man ska tänka på här är att det är precis den här typen av människor som stämplar exempelvis homosexuella som perversa. Och ja, sen precis. Så målar man ut i det här sammanhanget att vara pervers är någonting negativt. Och sen undrar man varifrån den psykiska ohälsan kommer.
Ja, men det är Prides fel.
Ja. Nej, det är Prides fel för att de försöker normalisera det som de här människorna försöker förtrycka.
Precis.
De gör de här människorna synliga som Klappmaninstitutet och deras gelikar vill ska vara osynliga. De vill inte att de här människorna ska ha en röst. De vill inte att de ska få synas. De vill inte att de ska bidra till samhället. Och istället då så stämplar man hela det här som någonting mörkt, någonting negativt och någonting perverst.
Ja.
Det är så man jobbar.
Ja, det gör mig förbannad.
Ja, med all rätt.
Faktiskt.
Ja, så det här var ju lite skrattretande och lite sorgligt på samma gång.
Ja.
Kan vi prata om vatten istället?
Det är
hyfsat safe. Coca-Cola och vatten. Coca-Cola har gått ut och sagt att de ska vara vattenneutrala. Alltså varje droppe vatten som de förbrukar när de tillverkar sin Coca-Cola ska de återföra.
Okej.
Okay. Och de har också påstått att de är där. De påstår att de lämnar tillbaka så mycket vatten som de förbrukar. Och när jag började läsa det så min oförståelse kring det här handlar lite om men vatten är väl någon slags ättelighet. Om du vattnar växter så det är inte så att vattnet försvinner eller förstörs. Utan det finns väl liksom ändå kvar. Min naiva inställning till vatten kommer sig från att vi bor där det finns mycket vatten.
Ja, precis.
Och jag ser inte de problemen som brist på vatten. När grundvattennivån sänks här så är det lite besvärligt kanske. Vi kanske måste tänka på att inte låta vattnet stå rinna hela tiden. Det är inte ett problem på det sätt som det är på många ställen. Vad jag däremot inte heller visste var hur, på samma sätt som man pratar om koldioxid, att man kan köpa insatser i, förbrukar mycket koldioxid så kan du liksom köpa tillbaka det hos någon som förbrukar mindre. Man kan göra på samma sätt med vatten. Så det finns något som Coca-Cola delvis gör, att de som köper andra produkters vatten eller andra personers vatten och säger att det är liksom för att vi betalar någon annan för det så återför vi. Men delvis är det också att matematiken bakom det stämmer inte överhuvudtaget. Det som de påstår. Jag läser det här på TheVerge.com som är en tekniksajt, men de har gjort en riktigt djupgående riktig journalistik här. När de har tittat på och de har verkligen gått in på djupet för att förstå allt det här. Sammanfattat så det ska alltså då ta 35 liter vatten för en halv liter Coca-Cola.
Okej.
Och en stor del av skillnaden beror på att Coca-Cola inte nödvändigtvis räknar markbruket. Om man odlar sockerbetor så går det åt grymt mycket vatten. Och deras socker kommer från sockerbetor. Och jätteintressant och djupgående artikel som belyser någonting som för mig var okänt innan. Om jag går in och köper en Coca-Cola så tänker man inte på att det skapar vattenproblem.
Nej.
Och förstår inte heller hur Coca-Cola tillverkas. Coca-Cola har traditionellt sett tillverkats lokalt. Man tillverkar Coca-Cola när man säljer det, mer eller mindre.
Ja.
Och på vissa ställen i världen så är det ett stort problem för de använder så mycket vatten till det här. Men så Coca-Cola, givetvis inte bara Coca-Cola, men eftersom Coca-Cola är störst på det här, på den här typen av drycker, så är det givetvis de man får ta upp och prata om mest. Men andra stora som PepsiCo och så där har säkert samma problem också.
Ja,
vilka faktiska problem det här ställer till med. Det är inte bara den här hälsogrejen som vi pratar om i västvärlden, där sockerförbrukning kan orsaka övervikt och hälsoproblem och annat, utan i andra änden, tillverkningsänden, finns det en hel värld som inte jag hade en aning om. Det här öppnade ögonen för mig ganska så rejält. Jag tänker inte gå in på allting som står den här artikeln, ni får gärna läsa den nu, men den här naiviteten som jag själv upplevde att jag har när jag började läsa den här, jag har tänkt på det i veckan som har gått här, som har varit ute vid stugan och vattna i landen, och det har varit torrt, det har varit jättevarmt och torrt länge, vi har en torka på gång här, det är svårt för jordbrukare, men det är inte i närheten av, vi tar vatten på ett sånt sätt för givet att även om det är torka så kan vi sätta på vattenkranen och spola vatten och vattna växterna. Men när inte det vattnet finns. I Sydafrika, i Johannesburg tror jag det var, eller ja, någonstans, för det var något annat jag läste om för ett tag sedan, där man var nära att vattnet skulle ta slut. Man sa egentligen att om ett par månader så finns det inte vatten i kranarna i hela stan. Vattnet är på väg att ta slut. Så gjorde man insatser för att det inte skulle göra det. Och nu har man liksom vänt på det här och så flyttade man fram den här gränsen i några år. Och nu säger det liksom, nej, men nu är det lugnt så länge vi fortsätter med de här restriktionerna man gör. Man får bara använda så här mycket vatten per person i stan. Och det är så konstigt, men jag har aldrig tänkt i de banorna eller behövt tänka på det sättet. Det var jättenyttigt att läsa och sätta sig in i de här sakerna. Vi har stugan uppe vid Vänern, Sveriges största insjö, med hur mycket friskt vatten som helst. Och vattennivån där nu är, om jag förstår det hela rätt, 42 centimeter över normal nivå, så det finns väldigt, väldigt mycket vatten just nu. Så även om det är torrt på andra ställen och så har vi liksom gott med vatten. Men att inte ha vatten är absurt. Och att man kan dö av törst ute på havet, för man kan inte dricka vatten, är också en sån här grej som jag bara tänka på när man läser de här sakerna. Det är bra med såna ögon öppnar ibland, och behöver verkligen förstå att vi är privilegierade på mer än ett sätt.
Definitivt.
Så är väldigt snygga illustrationer i den här artikeln. Ja,
väldigt fin artikel. Och det är, vi ska ge credit helt klart till The Verge, men också, jag läser längst ner här, The Investigative Fund at the Nation Institute. Och ytterligare en sak i det här blir ju, man pratar om betalmurar och sånt där nu. Man läser en tidning och så kommer, nej, tyvärr, du får läsa de två första meningarna, sen får du betala för. Någon måste betala för den här typen av journalistik.
Ja,
och hur ska vi liksom göra det? Och så låser man in sig, så man boxar in sina egna. Vill du läsa min artikel så måste du betala för min artikel. Så ser man här att The Verge och tror också andra lyckas göra den här typen av journalistik utan att ta betalt för artikeln. Och det är också en grej som jag fick upp ögonen för här, att här har de faktiskt gjort det som man har pratat om i ganska många år. Jag vet att andra lyckas göra det också, det finns ju andra exempel på det, men här var den här typen av, som man tänker på, gamla papperstidningar journalistik, när någon Watergate går ut och har en grej och lägger massa pengar och tid på att undersöka någonting och avslöja saker. Att det fortfarande finns utrymme för den typen av journalistik, och att det finns pengar för de journalisterna som sysslar med det. Och det är jättebra, och det är skönt att se, och att det kan ske utan att jag måste vid tillfället där jag läser betala för just artikeln. Det tycker jag också är bra.
Håller med.
Ja, det är bra. Vi tar väl och trumpeta vidare. Jag har en kvackju den här veckan. Men vi ska börja med 1000 kvack. Och då är det så här att det går till Jesper Sandström faktiskt. Han har en sida på Facebook som heter Jesper Sandström, översättare, skribent etc. Följ gärna honom på Facebook. Han uppmärksammade, han gillar inte heller sånt här trams som kvacksalveri och alternativ medicin och sådär. Så vad han uppmärksammade var att mathem.se, den här sajten där man kan handla mat som sen levereras hem. Jag har använt dem flera gånger när jag bodde i Stockholm. Och jag vet många andra som gör det på regelbunden basis. Mathem gick in i ett samarbete med Dr. Sannas AB och skulle börja sälja Sanna Edins produkter. Och lagstiftningen är ju så skojig så att man kan ju inte förtala ett företag. Så att bedrägeriföretaget Dr. Sannas AB kan vi väl kalla det helt enkelt. Det här då gjorde att många, inklusive jag själv, reagerade och kontaktade Mathem. Och jag frågade dem hur de tänkte, för att det är ju så, jag skrev till dem rakt upp och ner egentligen att jag förutsätter att när ni går in i ett samarbete så kontrollerar ni det samarbetet först. Ni kontrollerar vilket företag det är ni ska börja göra affärer med. Mm. Jag refererade också till det faktum att de skriver mycket om samhällsansvar på sin hemsida. Och drog även, alltså, då känner ni ju till då att hon har blivit årets förvillare, att hon säger till exempel att man ska dricka hennes såpa och såna här grejer, va? Och har kommit med ganska extrema hälsopåståenden som även har figurerat i Expressen och så här och hängt
oj,
ut
kvack.
Ja. Och jag vill veta lite hur de tänkte runt det här då. Jag fick tillbaka ett svar där svaret var att efter de reaktioner de har fått så har de valt att inte gå vidare med det här samarbetet. Så vad de gjorde då helt enkelt då var att de hade lagt en vad de hade gjort var att de hade lagt en beställning till Dr. Sannas på ganska mycket produkter då som de nu har tagit bort, som har avbeställt det här då. Och därför så tycker jag att det dels då 1000 kvack till Jesper Sandström som har uppmärksammat det här och visat då att aktion kan liksom ge resultat. Man kan, när många reagerar så kan det hända någonting. För att det här var ju absolut inte tack vare mitt mejl, utan det här var ju tack vare mängden mejl de fick, mängden reaktioner.
Ja, och att det var väl underbyggd kritik, för att jag menar, det händer ju tid och otid att SD:er ska hålla på och skriva till olika företag och kräva att de ska göra olika saker för att ta avstånd från invandrare och så vidare. Ja. Och då brukar företag skita i det. Men här fanns det ju en poäng med att agera, eftersom det kom fram argument som jag gissar att de hade missat.
Precis, och de skrev det också i sitt svar att de kommer se över sina rutiner för hur de liksom arbetar när de ska gå in i nya samarbeten. Och det kan vara till exempel
typ googla personen.
Alltså det kan hända, det kan vara den mänskliga faktorn, det kan vara någon på företaget som vurmar till 1000 för hennes produkter och som har satt in det här internt. Det vet man
det
inte heller.
Det dök ju upp mycket spännande människor i det här kommentarsfältet.
Ja, precis. Det är Martina Sögers bland annat. Eller Marina heter hon.
Marina.
Har kommenterat det här och ett flertal
gamla homeopatfavoriten som vi snackade mycket om för några år sedan.
Exakt. Så att de trädde till hennes försvar då såklart. Och jag har kommenterat en hel del av dem också. Men vad jag tycker också är motiverat helt klart är en eloge och ett 1000 kvack till Mathem som faktiskt valde att ändra sig. För att som sagt, det är inte alla som gör det och tar till sig och sånt här, utan då kanske man säger att ja, men vi tror på dem och deras produkter och bla bla bla. Men nej, de erkände att vi gjorde fel. Det här var inte våran grej. Vi skulle inte ha gjort så här från början egentligen. Men vad som hände då också här då var ju det att Dr. Sannas AB reagerade ju såklart på det här. Och eftersom det här var ju en väldigt stor beställning för dem så kände de sig nödgade att gå ut med ett pressmeddelande.
Ja, såklart.
Och den lite misstänksamt namngivna Daniel Edin då, som är vd för Dr. Sannas, är den som har kommenterat. Och han säger så här: Vi är vana vid snabba förändringar, men det är såklart mycket tråkigt att Mathem valt att inte sälja Dr. Sannas produkter, då vi sett mycket fram emot ett samarbete med dem. Grunden till beslutet är inte kopplat till Dr. Sannas produkter eller företag, utan bygger som jag förstått det på kritik som Mathem fått online och till sin kundtjänst på grund av ett Facebook-inlägg. Säger
nej,
Daniel
på grund av ett produkterna.
Facebook. Ja, precis. Om deras produkter och företag. Ja. Så att det är antingen så här då, att antingen så är Daniel Edin en lögnare som helt enkelt presenterar någonting i företagets namn som inte stämmer, som han vet inte stämmer. Eller så är han helt enkelt extremt dåligt informerad om den här situationen och vad som egentligen har hänt. Men man kan väl säga ändå att quack you till Dr. Sannas AB för att ni säljer bedräglig skit till konsumenter.
Mm.
Och sen ljuger de det också när det riktigt går som ni har tänkt. Och det finns en silver lining här. Mm. För att det var nämligen så här att Dr. Sannas är ju numera ett aktiebolag. Och aktien gick ner med 25% i värde när det här blev känt.
Ja, och den har inte, verkar inte ha varit skitstark redan innan så.
Nej, men man kan säga att såna här grejer, när det är ett aktiebolag som gör såna här grejer då, och som säljer sånt där skräp som Dr. Sannas AB faktiskt gör, så är det ju skönt att se att det faktiskt också kan få ekonomiska konsekvenser.
Absolut.
När sånt här kommer fram.
Jag fick mig att tänka på en något relaterad sak. Min mamma tror ju på homeopati.
Ja.
Man säger så. Det har vi diskuterat tidigare vid något tillfälle. Utestugan, de har ju grannstugan. Alltså, när vi gör sommarstuga så har de stugan bredvid. Så inne i köket där står det en flaska då, med något homeopatiskt preparat. Det var en massa olika ämnen som var utspädda till D12 enligt den här. Och det var liksom lite lever och sånt där. Vilket ju i stort sett innebär att det är ju vatten. Det vet vi. Men det intressanta var liksom inte det, utan man hade läst igenom listan över de homeopatiska ingredienserna. Det står hjälpämnen. Vatten 65%.
Ja.
Så utöver de här utspädda vattensakerna så är det 65% vatten. Som hjälpämne.
Mm. Mm, okej. Okay. Ja, men logik har väl aldrig varit homeopaters starka sida.
Nej. Det är någonting som jag inte kände till, för jag trodde att det räcker väl med att man har spett ut det med massa vatten, men att använda också då vatten utöver det som hjälpämne.
Ja, lite meta.
Det står
ja.
Ju inte någonstans i det här. Nej, men det gör ju att utspädningen blir ju ännu högre.
Ja, exakt. Ja.
Ja.
Ja, det är komplicerat, minst sagt. Ja, nog om dem för den här gången då. Har vi något bokkvack kanske?
Ja, jag läste De kommer drunkna i sina mödrars tårar av Johannes Anyuru. Anyuru. Mm-hmm. Ja. Måste säga, jag tyckte att det var en jättebra bok. Och den som har varit ett tema för mig det senaste har öppnat lite ögon. Man kan kalla det för en science fiction-roman, men den handlar ganska mycket om muslimers situation i Sverige. Draget till sin spets, hur skulle det vara om det hade skett ett terrorattentat i Sverige och i den här framtiden, den här verkligheten eller parallella verkligheten som boken spelar sig i, så finns det då interneringsläger för muslimer, där muslimer bland annat tvingas äta skinka. Är väldigt, väldigt intressant sätt att se på, alltså de ställer saker på sin spets på ett väldigt intressant sätt och som är väldigt känsligt och väldigt spännande, och så är det väldigt, väldigt välskrivet också, så en klar rekommendation, helt klart.
Ja, vad bra.
Den lät jättespännande.
Den var tung, alltså det är inte en helt lätt bok att läsa och ta sig igenom, delvis för att den väcker tankar och känslor som inte alltid är helt bekväma, och den är skriven på ett ganska så poetiskt sätt. Den är hyfsat rätt fram, om man säger, men han är ju en poet mer eller mindre i slutändan. Så att det är blommande språk som man är, om man förväntar sig ett väldigt rakt språk så kanske inte en bok för en att läsa. Men det är jättevackert skrivet, men det är ett tungt ämne.
Ja.
Och väcker massa tankar som återigen, om man är i den här privilegierade världen som inte skulle i en framtid där det här skulle vara verklighet, så skulle inte jag vara direkt berörd av det. För det skulle inte röra mig. Mm. Jag skulle inte vara utsatt för det här.
Nej, nej, precis.
Ja, väldigt, väldigt intressant.
Mm. Bra. Mm. Bra tips. Mm. Insändare då?
Ja. Mår dåligt av värmen.
Mm.
Bor man i Sverige ska man gilla värme. Punkt slut. Man känner sig nästan som en brottsling när man säger att man inte gillar värmen utan föredrar vinter och kyla. Man blir betraktad med skepsis som om folk undrar om man verkligen har tomtar på loftet. Så är det naturligtvis inte. Jag skulle också vilja gilla värme, men nu är det så att jag mår jättedåligt när det är riktigt varmt. Kan inte rå för det. Jag önskar att folk kunde förstå det. Jag förstår som sagt att folk gillar värme och önskar även att jag skulle kunna göra, jag skulle kunna vara tvärtom. Att folk har förståelse för min situation. Mer kyla åt folket. Inom parentes då, ironi. Även om personen som skriver brevet kanske skulle tyckt att det var sarkasm. Men, hur som helst. Så skriver Gull Bengtsson Karlsson. Och det är väl relevant.
Ja.
På sätt och vis. Men ja, det här med att man känner sig som en brottsling när man säger att man inte gillar värmen, det känner jag kanske är lite tillspetsat.
Mm.
Ja, det är inte lätt.
Nej, det är faktiskt inte det.
Nej.
Ja,
man får inte tycka vad man vill i det här landet längre.
Nej, det är ju så.
Absolut.
Känner vi oss kanske helt färdiga? Eller vad säger
ni? Helt slut.
Ja, definitivt.
Götte. Och med detta då, säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då. Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David, som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida, som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik, som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.